den berör oss. Tack så mycket, varsågod och sitt. Tack Daniela, Miriam och Linnea för härlig lovsång. Vi sjunger om en liten stund igen, men jag vill så där efter semester predika åt er om en text från Lukas 15, och vi läser i Jesu namn. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har funnit mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Med risk för att själva rubrikerna har använts av mig och mina föregångare tidigare, ska jag idag vilja bara kort dela till er om wow, ouch, help och thanks på god engelska och någonting motsvarande på svenska. Och låt oss börja då med wow. Det min första tanke är att vi behöver alla inse att Gud är Gud. Jag vet inte om du någon gång har läst boken Saltaren, det har du väl som god kristen gjort. Saltaren är en enormt beskrivbar, vacker grej. Som på något sätt, kanske den mest ärliga boken, vi nu bortser kanske från Jobb som har ganska mycket härliga skriverier i sig. Men Saltaren, det finns ju allting i Saltaren. Det finns det fest och det klang och basun och tamburin, och säkert att skulle ha skriven idag också elgitarr. Men det finns också de här dystra passagerna. Det är ångest, det är vedermöda och det är plågor. Allting finns in i Saltaren. Och i Saltaren så har vi kapitel 8 där som där David en mörk kväll troligen tittar ut över himlen och ser stjärnor i tusental. Och efter författaren denna texten säger: vad är en människa att du bryr dig om henne? En människoson att du tar dig an henne? Han tittar över och ser det här universum som de säger är väldigt brett, typ mycket längre än till Malax, alltså det är väldigt stort och brett universum. Där Jesaja på ett sätt formulerar att han täcker himmelens viddar mellan två fingrar. Jag brukar tänka tanken ibland när Gud håller på så här. Det blir en sån universumjordbevning ibland. Alltså, Gud är allsmäktig. Fascinerande stor, och det är svårt att förstå hur stor han är egentligen. Och i detta stora, när vi läser första versen i första Mosebok, där det står att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och i allt detta, den allsmäktige store guden, så står det att alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus. Wow! Ibland tänker jag att det ska behöva lite mera tullindrivare och syndare som drar sig till mig. Och jag ber till Gud, ska jag behöva lite mer av dig i mitt liv så att människor ska upptäcka dig genom mig. Denna förkastade grupp med människor som många föraktade stort, de kände sig accepterade och älskade av Jesus. Wow! På ett ställe så står det att Jesus, han gjorde inte något om inte han såg först hans fader göra det. Och vad kan man koppla ihop detta med då? Jo, att fadern älskar människor. Fadern drar till sig syndare, alltså människor som behöver hjälp från Gud. Det innebär att Guds stora intresse är att söka upp och umgås med sådana som du och jag. Ofullkomliga människor i behov av räddning och nåd. Då vi läser profeten Jesaja kapitel 6 så får man en liten förnimmelse om den här storheten i Gud. En väldigt märklig historia där Jesaja plötsligt får en himmelsk syn och det är nog serafer, de flaxar på dem med vingarna och ropar helig, helig och helig. Och när de ropar så bara bullrar det i himlavalven. Dörrpostarna skakar. Och Jesaja som ser det där, han bara säger, oj, wow. Vilken Gud vi har att göra oss med. Och jag tänker någonstans ibland kan det vara en påminnelse, injektionsbehov vi kan ha. Att få en sån här aha-upplevelse igen. Tänk vilken Gud vi har. Tänk att när du ber så kan den allsmäktige, omnipotente guden stiga ner och göra saker genom dig. Vilken Gud vi har. Denna Gud som gick på vatten, som stillar stormen, som mättar 5000 män och kvinnor och barn med några fiskar och bröd. Denna guden som delar Röda havet. Den guden är på vår sida. Den guden regerar. Den guden är på vår sida. Alltså, wow. Men det är inte bara wow, har jag märkt med mig själv. Ibland blir det också out. Det blir wow när man ser på Gud och blir out när jag tänker på mitt eget liv. För likt fåret har sprungit bort så också vi människor gjort det. Vi är som vilsna får som ständigt söker efter alternativa vägar efter meningen med livet. Men jag märkt när jag pratar med människor lite här och där i samhället och man ser på samhället överlag så ser man en stor hög med får som yrar lite till höger och till vänster. Människor som söker efter mening med livet. Man tror att det är karriären, man tror det är huset, man tror det är bilen och Teslan och raketen. De skulle dit åt nu för tiden också. Att bara vi har det där så blir allting bra. Och sen när man väl har det så är man lika vilsen som man var tidigare. För oavsett hur bra du tycker du är kommer du aldrig bli annat än att vara just en syndare. Kom på en konferens en gång och så gick jag förbi en gammal teolog som satt vid ett bord. Och när jag skulle gå förbi i all könsro så tar han tag i min krage. Så drar han sig till mig, jag är lite rädd, ung kille jag är. Och så frågar han, är du en syndare? Rakt på sak där på den tiden. Och så sa jag, syndare frälst av nåd, minns jag svar. Och så skrattade han till sitt stora gubbebord där de satt och släppte han iväg mig. Jag sa att det var ett bra svar. Och jag tänker någonstans så kommer vi aldrig längre än dit. Vi kan vara syndare, eller så kan vi vara syndare, men vi är frälsta av nåd. Paulus beskriver sin vandring i livet. Genom att han först skriver om sig själv att vara den minste av apostlar. Sen så går han vidare och skriver där i Korintherbrevet. Sen går han vidare och skriver i Efesierbrevet att han är den minste, den ringaste av de heliga. Först är han en liten apostel, sen är en liten helig man. Och sen innan han ska dö i Timoteusbrevet så skriver han att Jesus har kommit för att frälsa, alltså rädda syndare, och bland dem är jag den största. Det låter inte som en normal kristen karriärstege. Man börjar på apostel och slutar som den största av syndare. Men det är den rätta vägen, tror jag, att gå. För det visar hur mindre och mindre jag blir beroende av mig själv och mer jag blir beroende av honom. För det kristna liv handlar inte om mig och min estrad och min prestation. Det handlar om en persons prestation, Jesus Kristus och hans verk på Golgata kors. Och jag tänker på Auch, när jag tänker på Jesaja, när han får se den här synen med de här seraferna som änglarna som flaxar på där. Hans reaktion är inte bara här, se hur bra jag är. Han säger, jag är oren. En man med orena läppar som lever bland ett orent folk. Hans spontana reaktion, det var ouch. nu möter en ohelig människa en helig Gud, och den reaktionen är att den oheliga människan flyger längre bakåt. Jag tänker på aposteln Petrus och hans möte med Jesus. De har fiskar. De håller på hela natten. Sen kommer en snickare och säger, så här gör ni. Jag menar, man skulle kunna bli lite förnärmad som fiskare. Men då kommer de och säger Petrus, ja, men bara för att du säger det. Så slänger jag ut nätet. Och det kom, ja, de fick ha fiskstånd hela veckan. Det var så mycket fisk så nätet höll på att brista. Petrus reaktion där är inte bara, oj, jag är nog en duktig fiskare. Han säger, gå bort ifrån mig, jag är en syndare. En människa möter en helig Gud. Så blir det lite ouch. För vi märker att våra egna gärningar, våra egna prestationer, vårt eget sätt att leva, vi kommer inte i närheten med den heliga standarden som Gud har satt. Jesus säger, var fullkomliga som Gud är fullkomlig. Då är det lite ouch. Jag var om en månad, två månader typ, jag var kristen i 23 år. Och jag känner inte att jag är närmare Gud. Alltså jag känner mig lika mycket ouch, och kanske lite ännu mer ouch idag än vad jag gjorde när jag blev kristen. Men en sak jag har märkt. Hans nåd håller och hans nåd räcker. Vi är människor. Vi behöver förstå att vi är syndare. Ständigt behov av hjälp. Vi behöver ner på våra knän och be. Herre, förbarma dig över oss. Och då kommer vi in på den tredje och näst sista punkten som är help. Hjälp. Att vi behöver ödmjuka oss inför Gud och honom som kan rädda oss. Det finns en väldigt vacker historia, ganska tragisk sådan också, från Kina. Ett ungt par är ute en dag och så plötsligt kommer en främmande person och stjäl deras nyfödda babys. Och drar iväg med den. Föräldrarna blir fullständigt förkrossade. Men vad pappan gör är att han ägnar 24 år att leta efter sitt barn. Han kör 500 000 kilometer med en gammal motorcykel runt om i hela landet och letar efter spår, letar efter tecken. Var kan min son finnas? Vet ni vad som hände i somras? De återförenades. I 24 år letade pappan på alla sätt och vis. Och gav inte upp. För de fick återförenas med pojken som genom DNA-prov visade sig vara deras pojke. Ni kan gå YouTube efter gudstjänsten. Det är en väldigt vacker bild. Men det visar också att om en människa kan ägna 24 år och leta efter sitt barn, hur mycket mer ägnar inte Gud tid åt att leta efter dig och mig när vi springer iväg? Hur mycket människor älskar sina barn, hur fullkomliga man vill vara som föräldrar, så väger man ändå lätt mot den fullkomliga Guden som ständigt har ögonen över hela världen för att se, finns det människor någonstans som jag just nu kan rädda? Finns det människor någonstans nu som säger hjälp, hjälp mig? Och när en människa ropar hjälp, då händer det någonting i himlen. Gud slänger iväg änglar och människor till den som ropar. Och så kommer hjälpen till dem. För likt en son som har kommit hem igen så har också ett får sprungit bort och blivit vilset. Och det är lite provocerande nästan i vår västerländska 1+1 mentalitet att man lämnar 99 får. Tänk om de också springer bort. Men Gud tänker inte så. Det är så att till och med våra hårstrån på huvudet är räknade. Gud har samma värde i varenda människa. Oavsett bakgrund, oavsett social status, oavsett ens kunskap eller vad som har hänt. Oavsett om man har haft ett lätt liv, oavsett om man har haft ett svårt liv, finns en och samma kärlek som gäller oss allihopa. Och den likadan och den kommer från himlen och den finns för oss tillgänglig hela tiden. Det enda vi behöver göra är att vi behöver ropa till himlen någon gång, hjälp mig. Och när vi säger hjälp, då hör man de här himmelska sirenerna som kommer pipandes mot oss med helig ande. Bara rycker tag i oss, drar oss från mörkret och för oss in i ljuset i Jesu Kristus och hans liv. Jag vet inte om du själv någon gång har gått vilse. Jag var en gång med en orienteringstävling och slutade med att de letade efter mig. Det var också min sista tävling. Men när jag där vilse så var jag väldigt tacksam att jag kom med en gång och letade reda på mig där i skogen. Ironiskt nog ganska nära där vi nu bor. Säg det högt. Men jag är väldigt glad att det kom någon som hjälpte mig. När jag insåg, oj då, jag hittade inte vad typ andra eller tredje kontroll kom inte så långt under tävlingen heller. Men jag var väldigt glad att någon kom den gången och hittade mig. Och jag tror någonstans så kan inte vi bli rädda eller funna eller hjälpta för vi inser att vi behöver hjälp. Hur får vi då hjälp? Hur kan Gud rädda en människa? Om man nu vill vara lite så radikal, och kan man ju vara ibland, så tänker jag att samma desperation som rövaren har på korset, hade på korset. Ni vet han som var på Jesus ena sida. Så står det, det fanns en på ena sidan som mobbade Jesus och en annan som först mobbade men sen omvände sig. Och sen säger han till Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus säger de här vackra orden sen. Han säger, sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jag tänker någonstans så behöver vi ha samma desperation som den här rövaren. Vi inser i oss själva att vi håller på att dö. Vi håller på att gå under. Och det finns bara en som kan rädda oss. Och det är Jesus. Den desperationen, det hjärtslaget som rövaren kände, det tror jag att du och jag bör ha varje dag. Det är med den desperationen, inte med en muskel som tydligen ska kunna vara lite större här, som vi ska komma till honom och visa, se vad bra vi är. Nej, nej. Du har ingen gärning att komma med till Jesus som duger till någonting. Det du ska komma med till honom det är, Herre Jesus, hjälp mig. Även idag behöver jag din hjälp. Även idag är jag beroende av din styrka, din kraft och din nåd. Efter Petrus och Jesaja uttryckte sin sorg över sin egen fullkomlighet så bemöts de båda av bekräftelse och lyssna att tjäna Gud. Gud tycker inte, ibland kan man få en sån tanke att alla gärningar är onda av djävulen och så vidare. Gärningarna är inte onda, men gärningarna kommer efteråt. Som ett resultat av att du har förstått nåden. Som ett resultat av att du vet att han har räddat dig. Då kommer det lite gärningar från himlen. För Gud behöver ju ibland oss för att hjälpa andra människor. Men vårt tjänst utgångsläge tycks bottna i insikten i att vara svag och beroende av honom. Gud själv säger till Paulus när han har den här diskussionen om den här törnetaggen. Och Gud, eller Paulus är lite så frustrerad på Gud, läser man mellan raden. Säger att jag bad tre gånger Herren ta bort den. Och han svarade, min kraft är nog för dig. Tänk och blunda en halv sekund och tänk på det här nu. Guds kraft är nog för dig. En av de mest befriande upplevelser man haft som pastor har ju varit det här om en par veckor i, när jag började, 2009. Det är insikten i att det handlar inte om min kraft och min prestation. Det handlar om honom. Församlingens verk är ett verk av den helige ande. Och jag får blott vara ett verktyg i mästarens hand. Som Frank Mangs uttrycker så vackert. Paradoxalt i vårt moderna sätt att tänka så är det inte vår styrka, vår präktighet som leder till ett liv i frid. Utan ett liv i brustenhet, ständigt buren av honom. Och då kommer vi till sista avslutande punkten. som handlar om tacksamhet. Insikten om att Gud har räddat oss föder fram en lovsång på vår insida. En äkta tacksamhet till Gud. Jag läst, håller på och läser profeterna här i Gamla testamentet för tillfälle. Det finns en intressant röd tråd med de här profetböckerna. De är lite så dombudskap ibland. Och har lite så hårda ord att säga om en del kustländer och syrar och egyptier och juda och hela konkaronkan. Men uppbyggnaden för de här profetböckerna är nästan likadan hela tiden. Först har du ett ord av dom. Men i slutet kommer alltid ett ord av hopp och upprättelse. Och det säger någonting om Guds natur till mig. Att Guds hjärta, det kommer fram i hans längtan att få fram sina får. Det är Guds högsta prioritet. Han som har lämnat de 99. Och när han kommer hem med fåret, så står det att han stöter till med stor fest. För varje gång vi, du och jag, omvänder oss och på så sätt tar emot hjälp från Gud, är gensvaret från himmelen en fest. Gud gläder sig så mycket att du kommer till honom. Eftersom sedan himmelsens skapelse och jorden, människans skapelse ska jag säga, hade varit gemenskapen med människan som var det absolut viktigaste för Gud. Han visar ju själv hur viktigt det var med gemenskap med människan genom att han dog för oss. Jag tror någonstans behöver vi få den insikten i att Gud älskar oss och gör så mycket för oss. Att det leder oss in i en form av tacksamhet. Gud har sin stora nåd beslutat sig för att rädda oss och betala syndens obarmhärtiga men rättvisa pris alldeles själv. Det är när vi inser att vi är syndare, men att Gud räddade oss. Tänk på det. Jag har ibland en hobby att se på lite YouTube-videos, en sån där feel good moments där människor gör goda gärningar för andra människor. Någon betalar en mitt allt en matkasse åt någon annan, eller någon annan hjälper någon annan över vägen. Det kan vara små och stora saker. Och så pratar de alltid ibland med den här som får ta emot den här hjälpen. Och det är alltid en enormt stor mängd med ord av tacksamhet som kommer från den parten som har fått ta emot den här oväntade hjälpen. Jag tror om vi förstår det här, varifrån har Gud räddat oss? Vad har han gjort för dig? Vi alla syndat och gått miste om härligheten från Gud, men ändå står vi där fria och rättfärdiga för att han, Gud alltså, har räddat oss. Det föder oss tacksamhet. Att han, utan att vi försenade, står idag fria, frikända, förlåtna. Och tänk att jag ska avsluta snart med det bibelstället i Johannes första brev. Står det så här några verser från vers 16 i kapitel 4. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så att kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. En sak man diskuterar lite eskatologiska saker med människor ibland, så märker man att en del människor är lite skraja inför domens dag. Och så läser man den här texten så blir man ännu mer rädd. Så man tänker att oj, den som är fullkomlig kärlek, då är man ännu mer rädd. om inte har den fullkomliga kärleken och är rädd, så då har inte fått den fullkomliga kärleken, och så då blir det nog eld och svavel på domens dag. Jag tänker så här, och jag har sagt det någon gång förr. Jag anser att vi ska domens dag ganska nära likt judarnas syn på saken. Judarnas syn på domens dag är att vi får domaren Gud som kommer och ger oss rätt. De längtar efter domens dag. För då kommer den rättvise domaren och skippar rättvisa åt oss. Men om vi många gånger tänker, oj, nu kommer domaren och så ska han straffa oss. Han har redan straffat dig tillräckligt genom att Jesus tog ditt straff på korset. Så jag skulle någon gång vilja tänka så här. Att vi har blivit på nytt födda, anden inom oss vittnar om det. Därför tycker vi om den heliga anden i församlingen. För att anden, vad den primärt gör med oss, att den säger att vi är Guds barn. Anden står så i Rombrev 8. Att den vittnar i oss att vi är Guds barn. För då vi blir funna och räddade av honom, så föder det fram en tacksamhet. Tacksamheten ligger i att det förflutna, den nutida och framtiden är Guds barmhärtiga händer. Jag vill avsluta med det här och säga att jag skulle efterlysa lite mera kristna som ser fram emot framtiden. Jesus säger, oroa er inte för morgondagen. Var dag har nog av sin egen plåg. Det skulle inte vara trevligt om vi fick en par tusen troende i vårt land som såg fram emot framtiden. Det är inte bara dom och gehenna. Utan Jesus ska ju komma ner på Olivberget tillbaka, upprätta sitt rik här på jorden, regera på jorden som han skapat till för att regeras på. Du behöver inte vara rädd för framtiden. Du tillhör Jesus. Han har ditt förflutna, han har din nutid, han har din framtid i sina händer. Och det han vill med ditt liv, att du ska känna en tacksamhet till honom. Ja visst, det är wow när vi ser honom. Ja, det är ännu mer ouch när vi ser på oss själva. Och det kan leda till att vi behöver säga hjälp till honom. Men när vi sagt hjälp till honom och funnar oss själva burna på Jesu axlar. Och han för oss in i himlen där det blir fest. För din skull. Då blir det en tacksamhet inom dig. Tänk att även du ville Gud rädda, älska, ta hand om och leda. Även du. Det leder till tacksamhet, i alla fall för mig. Ska vi be en bön? Samma med lovsången kommer vi ha som vi brukar här i kyrkan ha. Förbönsstationer man vill ha hjälp med.